This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
God morgon, om man säger. Det är fredag, Linnea, visst är det så?
Ja, det är fredag.
Ja, den goda dagen i veckan.
Ja, och god morgon får man väl ändå säga, va?
Ja, det måste man få säga. Du måste inte krångla till det mer än så alla gånger. Idag ska jag prata om att Tucker Carlson, he did it. Han har haft sin intervju med Putin nu. Vi ska gå igenom lite vad den handlade om till slut. Och dessutom så har ju JLC uttalat sig nu äntligen om guldfyndet i Mölndal.
Du, jag ska berätta om Gucci-kepsar.
Ja.
De har förekommit ovanligt frekvent i nyhetsrapporteringen senaste dygnet. Det handlar såklart om regeringens nya lagförslag då om visitationszoner.
Såklart. Mm. Vi får också 2 gäster idag. Robert Laul kommer hit och snackar matchfixning. En brottslighet som verkar att gå ner i Sverige enligt statistiken. Men samtidigt har Robert hittat massa utredningar som inte leder någon vart och som lagts ner. Mm. Hur stort är det här problemet egentligen, under vi. Sen kommer också Fröken Snusk hit.
Ja.
Om liksom så, ta i trä. Man vet aldrig vad alla artister, men nej, vi har ingen anledning att tro att hon inte kommer.
Nej.
Hon ställer ju upp imorgon i Mello här i Skandinavien i Göteborg, och hon har ju haft tal- och sångförbud.
Exakt, det känns så jobbigt.
Ja, men hur är det med rösten egentligen? Det var lite frustrerat under genrepet igår, kunde vi läsa i GP om. Så henne ska vi snacka med, sen blir bakvagn, ny forskning om deppighet och sociala medier. Tänkte jag på min höga häst rapportera från.
Just det, du som inte håller på med Instagram längre.
Nej, exakt. Live från en hög häst, Kalle Berg.
Jag sitter på den låga hästen då, jag är där hela tiden.
Ja, och så ett nytt hav hittat i rymden.
Oj!
Ja, det är du.
Wow! Mm. Min bakvagn blir faktiskt en överraskning idag.
Wow!
Ja.
Spännande.
Jag väljer en ny väg.
Mm. Du, vi var ju ute på en beprövad väg i förrgår.
Ja.
Men ändå lite ny miljö för oss. Det är inte det vanliga. Vi hade ju quiz på skeppet.
Vi hade det.
Hur känner du så här 2 dagar efter?
Jag känner att det gick så himla fort.
Ja,
liksom.
För att du hade kul då, som man brukar säga.
Exakt, det hade jag. Och så känner jag vilka jävla toppenlyssnare vi har.
Eller hur?
De är så trevliga.
Ja, det var väldigt trevligt. Det var ju packat, mycket folk, många som liksom var där för att vinna.
Ja, det var det verkligen.
Men också kul, men vi fick ju ett segrande lag där som hade väldigt höga poäng. Och det var väldigt roligt i alla fall.
Ja, det var det.
Jag vet inte riktigt hur man ska sammanfatta det, men jag körde ju lite sådana E-type-frågor.
Mm.
Du hade lite AI-frågor. Ina hade lite frågor om så gamla...
AI-frågor?
Ja, men du har AI-röster förekom.
Ja, nu fattar jag. Mm.
Och Ina hade en del frågor om typ så gamla vissångare på 70-talet.
Exakt.
Så alla var liksom lite så on brand.
Alla fick sitt.
Alla fick sitt.
Det var bra.
Ja, det var mycket trevligt. Isabella körde lite nyhetsfrågor och sådär. Också vi la ju upp lite bilder därifrån. Jag vet inte, man hade varit tvungen att vara där. Vi kommer ju köra igen om en gång.
Ja.
Vi får väl se om det blir innan sommaren eller när det blir.
Det röstar jag för.
Ja, Bra. Då är den genomförd och sänd, Linnea Tucker Carlsons intervju med Putin.
Ja, det blev så. Mm. Det var sant.
Precis, vi snackade ju om det i onsdag sen när han stod i Moskva och berättade att han skulle göra det. Och det stämde och det var riktigt. Nu har den sänds på X då.
Just det.
Med, han tackade ju Elon Musk för att han skulle liksom lägga upp hela intervjun där och så.
Tre riktiga så snubbar inblandade,
ja,
i detta.
Tre power snubbar. Players.
Ja.
Kärar.
Exakt.
Putin, Carlson och Musk. Ja, man undrade ju då, vad skulle han ställa för frågor? Hur mycket kommer Carlson liksom dra fram nya grejer här? Kommer han kunna pressa Putin? Få fram något nytt, något som vi inte har hört förut? Eller blir det liksom mest att Putin sitter och så och rapar upp gamla talepunkter från presskonferenser han haft tidigare? Mm. Det blev väl en hel del av det senare, kan man säga.
Ja.
Som det står i vår artikel i GP då, så inleds intervjun med att Tucker Carlson frågar Putin varför han kände sig hotad av NATO när han inledde invasionen. Då svarar Putin så här: vill du ha en talkshow eller en seriös konversation? Låt mig ta max en minut till att berätta om rysk historia. Sen följer 23 minuter av en nästintill oavbruten utläggning om rysk historia med start från 800-talet, läser jag från gp.se.
Okej, han får jobba på sin tidsuppfattning lite.
Ja, lite så. Jag har sett en del memes då från folk som tycker att det är typ så: Tucker Carlson, varför kände du dig hotad? Kolon. Eller Tucker Carlson kolon, varför kände du dig hotad? Putin kolon. Alltså är det en massa så bilder från typ så Silmarillion, den här förlagen till Sagan om ringen, där hela världsalltet beskrivs typ.
Mm-hmm.
Jag kommer att tänka på den Big Bang Theory intro, du vet.
Ja.
Att det är så: Tucker Carlson kolon, varför gör du det här? Putin. Ja, och så vidare.
Låt mig ta det från början.
Exakt. Ja, men han började inte från Big Bang, Putin, då, utan från 800-talet.
Mm.
Och det är ju lite så som han höll på den här ökända presskonferensen som han höll i inledningen av kriget där, i samband med att Ryssland startade det. Där han gick igenom liksom all historisk bakgrund till Rysslands rätt, typ, som han ser det. Jag ska ändå säga det, att jag har själv inte sett hela den här intervjun.
Nej.
För den är ganska lång och den kom igår, men jag har läst mycket om den och sett klipp och sådär. Men det som många lyfter är att ungefär en timma in i intervjun då så frågar Tucker Carlson Putin om Nord Stream.
Okay.
Och sabotaget där då, alltså gasledningen som sprängdes hösten 2022. Carlson frågar då helt enkelt: vem var det som sprängde Nord Stream? Och då blir det typ lite så skämtig stämning, lite lättsam stämning först. Och vi ska lyssna här nu då, och då vill jag förvarna alla på att det är sån live-tolkning. Att man hör, först är det Tucker Carlson som frågar, sen är det Putin som börjar prata, så ligger det en sån engelsk tolkröst över hans ryska då, så man inte blir helt förvirrad. Så här låter det när Carlson frågar: vem var det då? Vem var det som sprängde?
Nord Stream.
You for sure.
I was busy that day. Nate, do you have I did not blow up Nord Stream. Thank you though.
Was leaching.
Vilken otrolig översättning som också tolkar skratt på något sätt.
Jag vet, de är väldigt skickliga.
Ja, you for sure.
Ja, Putin skämtar ju där då om att det var Tucker Carlson själv som gjorde det. Och Tucker Carlson liksom försöker gå vidare, men sen så kan han inte hålla sig från att liksom hänga på skämtandet.
Nej.
Eftersom att Putin liksom skrattar konstant i ganska många sekunder och säger då att nej, jag hade ett alibi, jag var upptagen.
Just det, jag var upptagen.
Och det kan man nämna, för det är lite det Putin spelar på sen, att Tucker Carlson, det står i vår artikel i GP också, han faktiskt sökte till CIA när han var yngre, men kom inte in. Så det är väl lite det som Putin typ spelar på då när han skämtar. Men de fortsätter: vem var det som sprängde Nord Stream?
You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi.
Did you have evidence that NATO or the CIA did it?
You know, I won't get into details, but people always say in such cases, look for someone who is interested.
Mm. Han antyder att det är CIA som har störst intresse av att ligga bakom detta. Så det var väl det han sa ungefär. Men här försöker ändå Tucker Carlson trycka på lite grann. Så här. Har du några bevis? Om du hade bevis, varför presenterar du inte de bevisen?
But I'm confused. I mean, that's the biggest act of industrial terrorism ever. And it's the largest emission of CO2 in history. Okay, so if you had evidence, and presumably given your security services, your intel services, you would, that NATO, the US, CIA, the West did this, why wouldn't you present it and win a propaganda victory?
In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States because the United States controls all the world's media and many European media.
Han menar att det är ingen idé att presentera bevisen för att USA är så övermäktiga propagandamässigt. Och han liksom skrattar bort blotta tanken.
Det är liksom en speciell stämning som de har som är så här...
Men
vi pratar också om jätteviktiga, allvarliga saker.
Ja, precis. Det pågår ett krig och så vidare. Men en annan grej som skapat rubriker då från den här intervjun är att Putin säger att det är uteslutet att Ryssland kommer att attackera andra länder. Det finns inte något intresse från deras sida då att attackera till exempel till Polen eller Baltstaterna. Så då är det bara att dra tillbaka NATO-ansökan och gå vidare för Sveriges del. Nej, jag skojar. Om man skulle ta dem på orden, typ. Det är lugnt.
Ja, just det. Precis. Nu backar vi.
Ja, men det sa han. Putin upprepade också då lögner som att det var väst som startade både kriget 2014, alltså i Donbass och Krimregionen, och 2022 här då, det pågående i Ukraina, och att Ryssland måste avnazifiera Ukraina. De här gamla argumenten som vi har hört om många gånger tidigare. Han lyfte det här som vi pratade om för ganska länge sedan, där Zelensky var på besök i Kanada i parlamentet där. Och talmannen för parlamentet hade bjudit in en gammal soldat, en krigsveteran, som alla hyllade och klappade händerna. Bara för att det lite senare skulle visa sig att han var gammal nazist.
Ja.
Och då menade ju Putin på att... det här var liksom ett bevis på att här, bara titta, vi måste liksom avnazifiera Ukraina. Det här är vad som pågår, typ. Man hyllar nazister. Men det här var ju också, som vi pratade om då, någonting som typ ingen i rummet kände till. Allra minst Zelensky och Kanadas parlamentstalman avgick ju efter det här. Bad om ursäkt liksom, och avgick in disgrace typ. Efter den här misslyckade inbjudan.
Just det.
Men Putin lyfter ändå, sen tidigare så har ju Tucker Carlson fått massa kritik för att han ens gör den här intervjun, det pratade vi om i onsdags. Nu kallar olika experter det här för en propagandaseger för Putin, att det blev ett sätt för Putin då att visa att han liksom inte är helt isolerad från väst då. Och Rysslandskännaren Christian Järner, som DN snackat med, säger att just att valet föll på Tucker Carlson då beror sannolikt på att han visat sig lojal mot USAs ex-president Donald Trump. Och då säger han, citat, så här: i den större bilden är det ett sätt att skapa en länk mellan Trump och Putin redan innan det amerikanska presidentvalet, säger han till DN då. Han bygger någon sorts relation där då. Trump har ju pratat liksom om att, ja, ska vi verkligen vara med i NATO? Ska vi bry oss om det här? Han har ju liksom, America first. Vi ska inte liksom vara polis över hela världen och sådär. Sen ändrar han sig ju lite grann ibland, just Trump, så det vet vi. Men det är i alla fall vad han har sagt. EU meddelar också avslutningsvis att man liksom inte har fört några diskussioner om sanktioner mot Tucker Carlson. Det säger en talesperson för Josep Borrell då, EUs utrikeschef. För det har varit lite snack om det i parlamentet. Olika parlamentariker vill typ rikta sanktioner mot Carlson, så som man har gjort mot liksom andra som står Putin nära. För de menar att Carlson är ett språkrör för Putin nu då. Men det verkar inte finnas några sådana diskussioner, förutom från enskilda parlamentariker då, om sådana beslut. Så sammanfattningsvis, Tucker Carlson grävde väl knappast fram något nytt här i den här intervjun. Men han kämpade ändå på liksom lite grann, to his credit, med vissa frågor då, om bevis om Nord Stream och sådär. Mer om detta kan man läsa på gp.se, en ganska matartikel.
Ja, just det. Och man kan se hela på X, eller?
Ja, jag antar att den ligger kvar på Tucker Carlsons konto. Om inget liksom,
man får leta.
Ja, han har ju en hemsida sådär också. Men man kan också läsa liksom lite mer kritiska. Om man inte bara vill se den rakt ut, så kan man läsa på GP och liksom alla medier som har lite takes på denna. Här och nu går vi vidare. Då är det dags för att få oss lite nyheter i kortare format. Kristina, god morgon.
Ja, god morgon på er.
Hallå. Är du Mello-fantast?
Nej, inte
du
alls.
Det? Nej. Är du känner inte så pirr för att Fröken Snus kommer hit och att...
I could not care less. Så är det verkligen. Ja. Jag är liksom, jag skiter helst i Mello,
ja,
faktiskt.
Jag förstår. Du har ju nyheter att tänka på.
Ja,
och vi ska
precis.
Få höra nyheter nu i form av ett nyhetssvep. Vi släpper över. Varsågod, Kristina.
Tack. Polisen larmade sin natt ut till Kviberg där någon skjutit mot en lägenhetsdörr. En person befann sig i den aktuella lägenheten men ska inte ha skadats. Ingen misstänkt har heller gripits, vad vi vet. Händelsen rubriceras som mordförsök. Det har varit en kall natt för många invånare på Island. Lava från det nya vulkanutbrottet som startade igår morse har nämligen förstört en varmvattenledning. Lavaflödet hotar också Blå lagunen som är en av Islands mest besökta sevärdheter och området har nu utrymts. Isländska experter bedömer att det nya utbrottet kan pågå under 3-4 dygn. Och som väntat vann Donald Trump republikanernas nomineringsmöte i Nevada. Hans utmanare Nikki Haley ställde inte ens upp i valmötet eftersom hon menar att nomineringsprocessen riggats till Trumps fördel. Trumps vinst i Nevada ger honom alla delstatens 26 delegater. Hittills har 3 delstater hållit primärval eller nomineringsmöten och Trump har vunnit dem alla.
Stackars Island ändå. Mm. Vulkanutbrott igen alltså. Mm. Inte lätt. Breaking news. Fröken Snus kommer inte.
Hon kommer inte.
Problem med rösten. Det var ett orosmoment. Hon har ju haft talförbud. Och nu fick vi reda på här precis att talförbudet återupptas.
Ja, precis.
Det var ju häft en kort stund. Nu är det förbud igen.
Det är tillbaka.
Ja, jag är ändå glad att jag liksom lite flaggade för det här innan.
Eller hur?
Även om vi hade bara avtalat att det skulle bli av.
Ja.
Men så kan det vara. Tack Kristina. Vi går vidare. Vi ska snacka visitationszonerna om en liten stund och Gucci-kepsar och annat. Men först bara en liten uppdatering. Breaking news från igår. Det var breaking news igår, men ändå. JLC, de har uttalat sig nu. Eller LC då.
Just det, LC.
Ja, fast Jonas Fagerström.
Tror att det är... Fager alltså, är det i alla fall.
Jag vill inte vara, det låter som att, för jag glömde hans efternamn igår också. Eller onsdags, men jag försöker verkligen inte vara taskig. Men jag vill bara föra det till protokollet.
Även de andras efternamn kan jag glömma ibland.
Fagerström är det. Jo, det är ju Lucas Simonsson och Carl Demand. Alla kan den här historien nu, men Lucas Simonsson och Carl Demand köpte ett hus i Mölndal för 7,8 miljoner. På vinden hittade hantverkare guld för 11 miljoner enligt våra uppgifter.
Ja,
och 4 parter gör anspråk på den här skatten. Nu. Ja. Det är dödsbot med de 3 syskonen till eller barnen som är syskon då. Barn till kvinnan som ägde huset förut. Det är den yngsta sonen bland de här syskonen som själv ärvde huset. Det är Simonsson och Carl Demand då, samt den stora underdogen, hantverkarna.
Just det.
Som hittade
det är det ändå en extrem underdog.
Ja, och nu har JLC poddat i sin egen podd då och sagt någonting för första gången om det här.
Ja, jag har ändå varit inne lite på deras olika sidor och varit så här, ligger det någon liksom höjdpunkt i stories där de så berättar någonting?
Ja, nej, men de har ju typ uttalat sig via sin advokat för oss på GP tidigare. Mm. Men nu snackar de lite mer avspänt om det, men det är inte så jäkla mycket de säger, ska jag ändå liksom inleda med. Ta ner förväntningarna lite. De säger nummer 1 typ så här att de aldrig har yttrat sig om att guldet är vårt, som de säger.
Nej.
De tycker typ att det har framstått lite i media som att de är så giriga och bara så här,
vill
det här
lägga
är vårt.
Vantarna på det.
Guldet är vårt!
Ja.
Men de som de sa och som vi också har sagt här är att de ungefär då följer den juridiska processen.
Ja, just det.
Att man låter den ha sin gång helt enkelt.
De är en part och så får de se vad som händer.
De lämnar det åt advokaterna, typ så har det ju låtit. Och de säger också att de kommer gå ut med mer information. Eller att de inte kommer gå ut med mer information eftersom rättsprocessen pågår. Men att de kommer berätta mer när allting är färdigt då.
Ja.
Ja. Så det väntar vi på. Men jag tyckte ändå att det var lite roligt när de beskrev hur de fick reda på det här. När hela historien rullades upp för dem. Då berättar Carl Demand att han först inte trodde det var sant. det ringde en polis och som själv inledde typ så här: du kommer inte tro att det här är sant, berättar han då enligt honom. Så här, jag fattar om du inte tror det här, men...
Ja, det är ändå... Man skulle ju inte tro det.
Nej.
Nej.
Och jag ska prata lite mer om det snart. Mm. Men då uppmanar den här polisen, enligt Carl Demand, honom att göra ett så kallat motsamtal. Mm. Som Carl Demand typ tror att det heter. Och det låter väl rimligt, jag vet inte.
Ja, motringning har jag hört någon gång. Ja. Så det är ju en grej.
Det är en grej, och då ringer han upp till polisen igen då och får liksom från en ytterligare källa då att jo... De har hittat guld, det här stämmer. Mm. Och då åker de hela JLC och möter upp poliser vid det här huset, vad jag förstår, eller någonstans i alla fall. Då är Jonas Fagerström med också. Mm. Även fast han inte liksom kärande.
Nej,
är det
precis.
Rätt uttryck?
Det beror väl på, va? Ja, part i målet,
ja,
kanske man får kalla.
Ja, part i målet är mycket bättre.
Mm, istället för kärande och svarande.
Ja, just det blir faktiskt fel. Men de är där då och de beskriver typ att poliserna är sådär och typ skrattar lite grann och bara ni tror ni att det finns några kameror eller letar ni efter kameror?
Nej, men gud, de tror att de tänker att de ska bli prankade. Liksom.
Exakt, Jonas Fagerström berättar liksom att han ber dem att få se polisbrickan typ. Show us the badge! Och det får de se och det är inget prank, men det var det jag tycker är lite roligt typ, att om man är en sån här youtuber, komiker, influencer, contentskapare person, att man hela tiden så fort det händer någonting utöver det vanliga måste typ ta i beaktande att när som helst kan Anis Don Demina hoppa fram och bara prank.
Ja, exakt, och vilket jävla prank det hade varit.
Verkligen, eller Danny Saucedo.
Ja.
Det hade varit ett mega prank, men jag bara tänker att leva med det. Den oron.
Den stressen, ja.
Så fort typ någon kanske kommer fram till en på stan och frågar något konstigt liksom, så måste man hela tiden förutsätta att det kan vara ett prank.
Ja, just det. Förlåt. Nej. Side note här nu. Men jag kommer bara att tänka på den. Var det Anders Limpar? Är det någon som heter, va? Gammal fotbollsspelare?
Ja,
som blev så lurad att han var på ett flygplan och blev lurad att han hade åkt typ så 20 år fram i tiden. Eller 10 år.
Jo, jag känner igen det.
Det var ju ändå, där känner jag bara, alltså, det hade jag också kunnat falla för. Ja. För det var så övertygande.
Det var ju gamla blåsningen med Lennart Schwan.
Ja, det här är inte nyligen gjort.
Vänta, det var någon som tog över blåsningen sen? Eller var det alltid Lennart Schwan? Det är inte jätteviktigt.
Nej, det är inte jätteviktigt.
Men
jag vet inte. Men jag vill
concerns me.
Ja, jag vill bara säga att de hade ju förberett det otroligt. Bland annat var det ju så att han hade en hundvalp. Eller någon han kände hade en hundvalp. Och då hade de ju fixat en vuxen hund av samma ras.
Det var fan ambitiös blåsning.
Ja.
Det finns många sådana helt sjuka blåsningar. Ja. Typ att Peter Settman står i någon skyskrap och bara hela stan släcks ner. Eller något sånt där. Ja, det finns massa sådana.
Tips.
Och JLC känns som att de är liksom högaktuella för att bli prankade också.
Ja, ja, ja.
Typ att alla vill pranka dem för de är så mäktiga i sociala medier. Och typ så roliga killar som kan bjuda på det.
Ja, ja.
Så de måste hela tiden oroa sig för detta. Men den här guldgrejen, det är inget prank och JLC kommer att berätta mer om hela deras upplevelse där när allt är färdigt som de har sagt om. Men en liten inblick i hur de har haft det.
Snart, Kalle, kan du bli visiterad på grund av din klädstil.
What?
Ja, har du till exempel en Gucci-keps på fel plats, då kan det göra att du blir högintressant för polisen.
Jag har ingen Gucci-keps, men jag har ju en regnjacka från Haglöfs.
Just det.
Som jag ovetandes köpte och några månader senare fick reda på att det är någon sorts gangstermode.
Exakt.
Och när jag har de tillhörande regnbyxorna till.
Ja, då är det ju helt gangster.
Ja, hade jag haft typ en sån mopp hjälm också eller någonting, så hade det varit riktigt i riskzonen, misstänker jag. Utifrån vad jag har hört om det, men du får gärna berätta lite mer.
Jag ska berätta mer.
Jag har bara läst rubrikerna.
Mm, även jag har faktiskt en sån jacka, så vi ska inte ha dem på oss samtidigt.
Nej.
Någon gång heller.
Och stå och bara hänga på hörnet. Liksom.
Nej, precis. Polisen ska då få införa tillfälliga visitationszoner.
Ja.
Det sa regeringen på en pressträff igår, och det är alltså ett lagförslag som de nu lägger fram.
Just det
har ju varit en del snack om det här. Vi har pratat om att det har varit på gång. Men nu har de alltså presenterat liksom sitt slutgiltiga förslag. Och i en sån här zon då, så får polisen visitera personer, även barn, utan då att de har någon konkret brottsmisstanke.
Okej.
Och de får också söka igenom bilar.
Söka igenom bilar, det syns
ja. Och regeringens argument för att införa det här, det är ju att man då vill förhindra skjutningar och sprängningar. i gängkonflikten.
Det är hårda tag mot de gängkriminella.
Så är det. Och det som krävs för att polisen ska få ta ett sånt här beslut enligt lagförslaget då, ska jag betona.
Som ska röstas om. Liksom. Ja. Så alla är helt med på det. Precis. Att det är inte klubbat ännu.
Men det så här börjar inte imorgon. Men det som krävs då för att de ska få ta ett sånt här beslut, polisen, det är att det finns en påtaglig risk för skjutning eller sprängning i området. Och det ska vara kopplat till en gängkonflikt.
Okej, att man har den typen av information hos polisen då, att nu är det risk att det händer någonting här.
Ja, alltså någon, ja precis.
Underrättelse. Typ.
Någon form av underrättelse som gör att man misstänker det. Mm. Och ett sånt här beslut, det får gälla då i högst 2 veckor. Men det kan också förnyas.
Alltså ett beslut om...
Ett beslut om att man inför en sån här...
att zonen upprättas.
Exakt, ja, precis. Mm. Vi kallar ju det liksom för visitationszoner. Det är ju så det har kallats. Ja. Regeringen kallade det igår för säkerhetszon. Så ja, de kanske vill liksom rebranda det lite.
Ja, det låter som ett fall av branding ändå.
Mm, mm. Exakt. Men det får gälla då i högst 2 veckor. Okay. Ett sånt beslut. Och den ska också vara då... Ja.
Nej, jag vill fortsätta så ser vi. Jag är så nyfiken bara. Mm.
Men det kan också då förnyas och den här zonen ska vara tydligt avgränsad. Man ska lätt kunna fatta så, var gäller det inte. Och justitieminister Gunnar Strömmer då, som var med på presskonferensen igår, han sa att han utesluter inte att det kan omfatta en hel stadsdel.
Ja, det var exakt det jag skulle fråga om, så jag kunde ju verkligen hållit mig så här. Hur ska man liksom flagga upp typ? Eller så här, men det kan också vara en hel stadsdel då, det var det jag
Det kan vara en hel stadsdel. Jag tror inte att de kommer liksom börja sätta ut så en snitslad bana.
Nej.
Eller liksom koner eller
något
sånt.
Jag är nyfiken på om det tydligt ska framgå. Mm. Typ här börjar en visitationszon.
Ja, jag är inte helt säker på liksom om det måste framgå på den fysiska platsen.
Nej.
Men de skriver i alla fall att polisen måste informera, till exempel på sin hemsida då, om här gäller det nu från det datumet till det datumet.
Ja, men
och så vidare. Och även då om polisen får visitera utan konkret brottsmisstanke, så måste det ske på sakliga skäl.
Ja.
Så det är inte vem som helst. Och det är här då som Gucci-kepsarna kommer in i bilden.
Ja, berätta mer.
Mm. Klädstil pekades ut igår på presskonferensen som ett exempel på sakliga skäl.
Ja.
Så här sa Martin Melin då, som är, ju nu är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
Alla som bär Gucci-kepsar är inte gängkriminella, men många gängkriminella bär Gucci-kepsar.
Okej. Okay. Mm. Det är som lite så Twilight Zone-känsla på att den gamla Robinson-vinnaren står och pratar om hur man gör skillnad på... Liksom
hur man ser
vem
som är gängkriminell.
Ja, exakt.
Mm.
Ja.
Jo, men absolut. Men,
det bara har, tid har passerat.
Tid har passerat, absolut. Han säger också då att det kommer en klädstil med att vara med i de här gängen.
Mm.
Och ja, vi ska lyssna också på vad han säger. För han får frågan om ja, men hur kan man vara säker på att man träffar rätt person. Mm. Om man utgår ifrån den här Gucci-keps aspekten som avgörande.
Vi har en väldigt bra bild av hur de här gängkriminella klär sig, hur de beter sig. Och det skiljer sig faktiskt från de laglydiga, de skötsamma ungdomarna som bor i de här områdena. Det skiljer sig. Även fast det finns skötsamma som på något sätt dras till den här klädstilen också. Därför det finns en kultur, vi har ju sett den här rapkulturen som finns och så vidare. Det betyder inte att de är kriminella. Och jobbar man i de här områdena, eller man är polis och jakt i de här områdena, då kan man urskilja och skilja ut de här. Det gör man till väldigt hög procent, vill jag säga.
Mm. Det kan poliserna.
Ja, alltså man förstår ju vad de menar liksom, att det är klart att det finns en klädkultur inom de här gängen, eller det är inte svårt att tänka mig, men man vet ju också, som han också är inne på Martin Melin, men jag bara tänker när man själv gick på skolan att liksom folk som var lite värstningar kanske också hade typ en hiphopstil. Det var ju liksom 90, början 2000, det var liksom West Coast, East Coast och allting.
Mm.
Och det vet jag liksom, även mina nördkompisar som spelade Counter-Strike kunde stå liksom med sådana baggy jeans och bara, Westside!
Ja. Ja, alltså...
Fast man inte hade så jävla mycket street cred egentligen.
Nej, precis. Det är ju inte helt vattentätt.
Nej.
Kanske bara att gå på detta. Och det kan man kanske inte slå rätt liksom alla gånger.
Men det är ju inte som att de inte verkar medvetna om liksom, klurigheten i det från regeringens sida.
Precis. Gunnar Strömmen sa också då att det här lagförslaget inte specifikt riktar sig mot utsatta områden.
Mm.
Men att de områdena däremot är särskilt drabbade av gängkonflikter.
Okay.
Så... med den logiken kan man väl tänka sig att det kanske kommer att införas i de områdena då.
Ja, det kan man kanske tänka sig.
Det är ju polisen såklart som gör det och inte Gunnar Strömmen. Men de fick en del frågor också om hur det här då kan påverka invånarnas inställning till polisen. Mm. Särskilt om man då kan komma att misstänka att urvalet liksom av vilka personer som visiteras, att det sker på liksom etnisk grund.
Mm.
Martin Melin sa då att han, citat, blir förbannad över att det finns en misstro mot polisen.
Mm.
Vi har höga företrädare i det här landet som pekar ut poliser som några man inte kan lita på, säger han. Vi kan inte sitta här inne och tro att svensk polis ska använda lagen för att trakassera folk. Det här ger polisen ett sätt att effektivt förhindra brott, förhindra att folk dör.
Ja, okej.
Och Gunnar Strömmer, han fick också en fråga om det här från SVT. Han svarar så här.
Det är inte tillåtet i Sverige, det är inte tillåtet när det gäller andra tvångsmedel, det är inte tillåtet när det gäller det här heller. Polisen kommer att ha utökade befogenheter att kroppsvisitera, att söka igenom fordon, men kommer inte att göra det på den grunden, utan man måste kunna lägga andra sakliga skäl till grund för sitt ingripande. Och det utvecklas både i utredningens förslag och i vår lagrådsremiss. Det handlar om att man bygger riskprofiler som inte har med etnisk bakgrund att göra, underrättelseinformation och annat som ska ligga till grund för ett sakligt motiverat ingripande.
Ja, det är ju lite att försöka hänga med i här ändå kring, för det är inte bara typ en Gucci-keps, utan det måste kombineras med någon typ av riskprofilsbedömning och andra aspekter.
Alltså,
typ.
Ja, alltså det han pratade om här var ju att man inte får använda liksom, man får inte besluta på etnisk grund.
Nej.
Det var ju det han sa. Men klädstil är ju en av de skälen som lyftes igår.
Kan,
alltså, så det kan vara.
Nämndes det något annat märke än Gucci?
Inte så vitt jag sett. Jag har inte sett hela presskonferensen,
nej,
ska jag säga.
Nej, det är bara speciellt att det är sånt fokus på det. Jag vet ju att det är ett populärt märke.
Mm. Liksom. Men Martin Melin säger ju också Gucci-kopiekepsar.
Ja.
Det kan ju vara värt att ha med sig.
Så att om man har en äkta Gucci då, vad förändrar situationen då?
Ja, det är lite oklart.
Och hur skickliga är polisen att bedöma?
Precis.
En fake Gucci och en riktig Gucci.
Mm, man undrar.
Ja.
Men förutom då Gucci-kepsnar så kan som saklig grund då räknas tips eller underrättelseinformation om att vissa personer ingår i ett gäng eller att ett visst fordon har använts av ett gäng.
Ja, okay.
Så det kan man också ha som därför väljer jag att visitera dig.
Mm. Man kan ju tänka, nu spekulerar jag här, men att om polisen liksom ändå har en hyfsat god bild av vilka som rör sig i olika kriminella miljöer, att det också är ett sätt för att liksom bara få bort dem från de här områdena, att de typ inte ska våga visa sig där.
Mm.
För att de vet ungefär att så här, polisen vet att jag är kopplad till det här nätverket, så om jag går där kommer de hålla på att visitera mig hela tiden. Så jag kan typ inte röra mig i den här stadsdelen.
Nej, exakt.
Det skulle kunna vara liksom ett sätt.
Det skulle kunna vara så.
Det här är bara jag som...
Ja.
Tolkar.
Ja. Det har ju då fått kritik det här lagförslaget från olika håll under gårdagen. Vi ska inte ta alla men några av dem. Polismästaren då till exempel, Jarle Poljarevius, han kommenterade det här förslaget i Studio 1 då. Mm. Och kritiserade just då det här med kontroller baserade på klädsel. Jag delar inte den uppfattningen. Man visiterar inte en människa för att man bär en viss keps eller ett visst märke.
Nej.
Säger han. Och Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok, han sa igår i SVT:s 30 minuter så här: vi är emot det som regeringen presenterat. Det är så godtyckligt att polisen ska kunna välja ut någon baserat på klädesplagg.
Mm.
Han får då frågan att om det här leder till att man lyckas förhindra fler brott, är det inte bra då?
Mm.
Brottsligheten vi ser nu är fruktansvärd och måste stoppas, men det kan inte ske till priset av att vi slänger all rättssäkerhet över bord.
Ja, just det.
Är det här att slänga all rättssäkerhet över bord? Får han då också frågan.
Mm.
Om du lägger ihop det här med de andra förslagen som presenteras så är det ett sluttande plan, säger alltså Muharrem Demirok då.
Och det ska röstas i riksdagen om det.
Jajamän, jajamän. Och i en debattartikel igår i GP så skrev Katja Palo att nu får vi alla som bor i förorten skaffa en Gucci-keps.
Jaha, hon tycker man ska... Liksom, eller hur menar hon?
Hon bor själv i Biskopsgården och hon skriver då att förslaget om att införa visitationszoner kan komma att urarta i profilering på etnisk grund. Det är dags för oss som inte riskerar att misstänkliggöras, alltså att visa vår solidaritet.
Ja, okej. Okay. Med de som riskerar att oskyldigt
liksom,
drabbas då.
Ja, exakt. Så det finns en himla massa mer att läsa på gp.se. En kommentar av Anne Larsson ligger där också. Och regeringens plan är då att det här ska träda i kraft redan 28 mars.
Oj då, snabba puckar.
Snabba puckar.
Ja, mycket bra Linnea.
Tackar.
Jag känner mig uppdaterad. Kanske var det tur att fröken Snusk stängde in när nästa gäst är Robert Laul. Och då menar jag inte att han har något emot henne, men han är ju liksom ganska kritisk i det här med maskering.
Ah.
Fast framförallt på fotbollsläktare. Men jag vet inte om han hade, han hade blivit triggad. Det vet jag inte. Nej, han rapporterar ju mycket om läktarproblematiken och sådär.
Mm.
Skämt från mig, men Robert ska
bra
inte
skämt.
Prata om det. Tack så mycket. Tack så mycket. Han ska prata om matchfixning. Hur stort är det problemet egentligen? Det har gått ner i brottsstatistiken. Samtidigt så finns det utredningar som ligger hos polisen som liksom inte leder någon vart. Det verkar svårutrett.
Mm.
Hur stort är det här problemet och hur svårt är det att utreda? Vad kan man göra åt det? Häng kvar, Robert Laul alltså, om en liten stund. Det är nyhetsshowen som sänder ut fredag 9 februari. Linnea Rönnqvist.
Ja, och Kalle Berg.
Yes, och dagens gäst är i studion. Matchfixning inom fotbollen. Hur stort är det problemet om man ser till brottsstatistiken? Verkar det ha gått ner? Just nu finns inga planerade rättegångar. Noll åtal och rekord få misstänkta matcher. Men i en granskning då som vår kollega Robert Laul på GP Sporten gjort så kommer det fram att det finns utredningar hos polisen som inte leder någon vart. Så vad kan man säga om hur stort det här problemet egentligen är då och hur man kan ta itu med det? Välkommen och god morgon Robert Laul.
God morgon, god morgon. Tack så mycket.
Du, rekord få misstänkta matcher i år enligt Svenska fotbollsförbundet. Är det liksom... är kusten klar? Är
ja,
vi befriade från problemet?
Nej, 2023 var det lägsta antalet misstänkta matcher sen mätningarna inleddes då 2013 för 10 år sedan. Så att vi går in i den här säsongen med det historiskt lägsta antalet misstänkta matcher. Jag skulle säga att det är oroväckande. Och det kanske låter motsägelsefullt. Man borde vara glad när någonting har minskat. Men med tanke på hur stort intresse kriminella nätverk och kriminella agenter, kriminella grupperingar har för idrotten, så rimmar det väldigt, väldigt illa med att det skulle vara så extremt få matcher som utsätts för den här typen av manipulation eller manipulationsförsök. Så att slutsatsen som jag drar efter att ha granskat det här, det är snarare att de som ägnar sig åt matchfixning, de har hittat metoder att gå under radarn istället, och det är därför siffrorna är så låga.
Mm. Vi kan prata mer om de metoderna och vilka de här personerna eller grupperingarna är då lite senare.
Mm, men ska vi börja med, alltså, om man bara kan förklara lite enkelt, vad är matchfixning? Alltså, hur ser det ut?
Ja, alltså det enklaste sättet att förklara det är ju att det är uppgjorda matcher. Det är ju att en fotbollsmatch mellan IFK Göteborg och Gais till exempel här då på förhand är bestämd att Gais ska vinna. Så att ett antal spelare har mutats i IFK Göteborg så att de lägger sig så att Gais vinner matchen. Mm. Och om man på förhand vet att Gais ska vinna den här matchen, så kan man ju in och satsa väldigt stora summor pengar och vinna väldigt mycket då, eftersom man kan ju då vara säker på att Gais kommer vinna den här matchen.
Det kan ju låta ändå ganska... alltså typ så, hur fejkar man det? Ska liksom en mittback bara bomba in två bollar i egen kasse? Mm. Eller liksom, förstår du vad jag menar?
Mm, absolut, och det här var ju det enkla sättet att beskriva det. Därför är det inte alltid, eller inte ens det vanligaste sättet när det kommer till matchfixning, är ju inte att påverka resultatet utifrån vem som vinner. Utan istället handlar det om att det ska bli mycket mål i matcherna. För att det går ju även att spela på att det ska bli över 3 mål i en match. Det ska bli över 4 mål i en match. Och då är det ju genast mycket enklare att påverka ett resultat om man kan veta att det kommer bli väldigt mycket mål i den matchen. Mm.
Ett sätt att göra det lite mindre uppenbart.
Ja,
då.
Dels blir det svårare att se. Och sen finns det ju liksom, det går ju att spela på andra saker i en fotbollsmatch också. Du har i Sverige kunnat spela på gula och röda kort exempelvis.
Kan man inte det längre?
Nej, de har tagit bort det här nu. På de licensierade bolagen får du inte betta på gula kort längre, vilket är ganska rimligt, men det går ju att spela på andra spelmarknader där det inte är förbjudet. Går du fortfarande att spela på det här, så att det
men
det
är typ
kvar.
Så, tror du att liksom Cristiano Ronaldo tar ett gult kort i den här matchen? Då spelar man på det typ.
Eller tror du, som vi på GP har skrivit om, så det är inga problem att säga eftersom personen är dömd då, en före detta Malmö FF och Elfsborg-spelare som ju faktiskt blev dömd för att medvetet ha tagit ett gult kort här för några år sedan, och det gick ju hela vägen upp till en fällande dom.
Men hur mycket pengar, för det finns ju olika spelbolag och sådär, och man kan spela från hela världen, det är en global marknad. Hur mycket pengar är det som spelas på svensk fotboll? Hur stor är liksom den marknaden?
Alltså det är ju häpnadsväckande summor, alltså bara på en allsvensk match utifrån de bolag som bevakar där. Bara på en enskild allsvensk match så omsätter den i snitt 162 miljoner kronor i hela världen alltså. Och då är det ju såklart, eftersom det är en snittsiffra då, så är det högre på vissa och lägre på andra. Men då räknar man även in då att de här matcherna är ju spelobjekt även i Asien. Och i Asien är ju betting gigantiskt stort. Så att om vi säger då att 162 miljoner på en enskild allsvensk match i snitt, så är ungefär 100 miljoner av dem spelas alltså på en marknad i Asien. Så där sitter det alltså mängder av människor och spelar när Värnamo möter Elfsborg.
Alltså det låter ju, man blir ju lite förvånad.
Ja,
alltså det kanske är svårt att säga, det är klart att kan man spela så kan man ju spela på vad man vill, men ska man se det som att det är lite misstänkt, eller är det bara så?
Man kan se det så här, alltså Sverige har ju ett annat säsongsupplägg. De stora ligorna och de flesta ligorna i Europa, de går ju mellan augusti och maj, alltså från höst till vår. Sverige spelar vår till höst, vilket innebär att Sveriges ligasystem pågår under sommaren, då många andra ligor ligger nere. Och då är ju spelbolag i hela världen på jakt efter spelobjekt, alltså matcher. Och där blir ju den svenska marknaden då särskilt intressant. Och ju mer intressant en liga blir, ju fler liksom manipulationsförsök kommer den ju också att utsättas för.
Men verkar det liksom organiserat, den asiatiska bettingen? Alltså det är ju så många och sådär, så det kanske är svårt att säga, men jag menar just liksom att är det liksom, är det bara att det finns så många intresserade, eller är det typ så här, nu vet vi att Värnamo har bra form, så då går vi in typ så 10 000 personer för att ett forum säger det, eller liksom,
det som jag har förstått av hur den här, om vi tittar på liksom matchfixningsdelen av det då, hur det fungerar, det är att de nätverk och aktörer som ägnar sig åt det här, de byter liksom information med varandra, så att har du liksom en match som ett nätverk i Sverige vet, okej, den här matchen är riggad, här kommer det gå att spela på si och så skickas den till deras då förtrogna i andra delar av världen, och så kan då hela världen spela i princip spela på den här uppgjorda matchen som sker i Sverige, eftersom nätverken byter information med varandra. Det är den bilden som jag har fått beskriven för mig av de som historiskt har jobbat mycket med matchfixning då.
Det blir lite komiskt ibland nästan när man följer vissa lags konton i sociala medier, så lägger de upp så att de har förlorat med 2-1, och då ser man typ så kanske 15 kommentarer från sådana jättekonstiga användarnamn i Asien som bara säger, you fucking losers, why won't you win?
Ja, nej men det är ju så, och alltså eftersom det bevisligen förekommer i den här granskningen som GP gör nu, så redovisar vi de 5 fällande domar som finns kring matchfixning, så det råder ju inget tvekan om att det förekommer. Sen är det ju en himla massa matcher som helt felaktigt pekas ut som uppgjorda eller misstänkta, och vi hade liksom ett lag här i Göteborg som förlorade väldigt stort i kvalet. Utsikten förlorade ju mot Brommapojken med 7-0, och då tänker ju alla, vad fan det där måste ju vara något fiffel med, men så ser inte uppgjorda matcher ut. Det är så jävla uppenbart, alltså en uppgjord match slutar väldigt sällan, skulle jag säga, 7-0 till ett lag liksom. Utan det var som jag var inne på, det är mycket mål från båda sidor, det är konstiga utvisningar och gula kort, och det svänger och det ändrar sig resultat från halvtid till slutsignal.
Har du något exempel där från de här domarna då, förutom den här som tog gult kort?
Ja, absolut. De tydligaste exemplen, de är väl egentligen från Kristianstads matcher i och det är division 1 då. Och då är vi tillbaka till 2015, men det var väl liksom de allra tydligaste matcherna, för att där var det en spelare i Kristianstad som gick ut och i domstolen berättade precis hur det var till. Så där fick man en väldigt tydlig bild, och då var det just precis så där. Han skulle ta ett gult kort och målvakten var med på allting, och sen skulle han ta ett gult kort och sen skulle han ta ett rött kort också, och så skulle han släppa in mål och så vidare. Så att då fick man liksom de här olika stegen förklarade för sig, och där är det precis som jag säger. Det är mycket mål, det är utvisningar, gula kort och röda kort, så att de som gör upp matchen, de kan spela på väldigt många olika saker.
Men om vi går tillbaka till det här vi nämnde i början då med statistiken, att 2023 var det lägsta antalet misstänkta matcher sedan 2013 då, när Svenska fotbollförbundet började föra statistik. Du var inne på att man kanske inte kan lita liksom på den siffran och fira att det är så lågt. Varför har de minskat så kraftigt? Har man något?
Ja, det är en del i den här granskningen som vi gör, försöker reda ut precis det. Och när vi ställer frågorna till fotbollsförbundet, spelbolagen, polisen, åklagarna, de som historiskt har jobbat med det här, så är ett av svaren att ja, det här går att se som en trend, en positiv trend, men vi vet inte riktigt, vi förstår heller inte riktigt varför det har minskat. Så det oroväckande svaret är ju att ingen vet varför det här, för att allting talar ju egentligen för att det ska inte gå ner, för det är fortsatt ett hårt och stort tryck från kriminella grupperingar på det här. Men ändå så visar då siffrorna, och då blir ju mångas slutsats att ja, de har hittat och sett att gå under radarn med det här. En annan sak som hänger ihop med det där, det var att fram till 2021 så hade polisen en särskild avdelning, en särskild grupp som jobbade just mot idrottsrelaterad kriminalitet. Sen gjorde polisen en stor omorganisation, och då försvann den här gruppen, och då tappade man också de poliserna som hade störst erfarenhet av att jobba med det här, hade bäst lägesbild, och den har liksom inte ersatts med någonting inom polisen. Så att
är det liksom försvann. Vanliga polisen som hanterar det?
Ja, nu blir det liksom så att det ska utredas beroende på vad det sker. Och eftersom det här är extremt komplicerade utredningar så som du behöver bygga upp din kunskap om, så blir det jättejobbigt. Jag fick ett exempel när någon polis på Gotland hade fått någon misstänkt matchfixning kring ett e-sportärende, och den här stackars polisen på Gotland satt ju bara där och kliade sig huvudet, vad fan är det här? Liksom. Alltså, ingen aning.
Så laddar ner Steam här och se hur det funkar.
Så att, nej, men det är klart att för vissa typer av, eller för många typer av brott behövs det ju specialdedikerade insatta utredare, och någon sådan, en enda sån utredare existerar inte längre efter att den här gruppen lades ner. Och nu börjar vi då se konsekvenserna av det, och den yttersta konsekvensen är att när det kommer glädjande siffror att de misstänkta matchfixningsmatcherna har minskat, då vet vi inte hur vi ska tolka det, för det kan lika gärna bero på att ingen har koll längre.
Men vad säger polisen då, om det ändå finns kritik mot att de har gjort om då, och att det kan bli sådär som på Gotland? Ja. Vad säger de?
Sent om sidor så har de börjat förstå att okej, det här kanske inte var så jävla lyckat att bara riva upp den här gruppen som hade arbetat med det, som hade full koll på området. Så att de har sagt att från och med maj ska de presentera en ny liksom strategi hur de ska bevaka matchfixningsfrågorna. Och det i sig är ju glädjande, men det var väl ungefär vad alla sa när den här gruppen lades ner för 2-3 år sedan, att det där kommer bli ett bekymmer i framtiden, att om ni släpper det här området nu så kommer det slå tillbaka och kommer att bita er i arslet om några år. Och mycket riktigt, där står vi nu.
Men vad säger fotbollsrörelsen i stort, eller representanter då? Är de som är inne på att det här skulle ni inte ha lagt ner? Och de misstänker
absolut,
också att...
Absolut, absolut. Alltså, ja. Man kan säga att fotbollen, de liksom seriösa licensierade spelbolagen, åklagarmyndigheten, de åklagare som har jobbat med det här historiskt, de har liksom haft en lite enad front, Riksidrottsförbundet också, de har liksom haft en enad front egentligen mot polisen, att det behövs finnas den här kompetensen. Så det är egentligen, det har varit dem mot polisen kan man säga, och nu då så får jag i alla fall jag beskrivit det för mig som att okej, nu har polisen förstått att det här hänger ihop med organiserad brottslighet, med de nätverkskriminella, för det ser de i andra utredningar. Men det visste vi för 3 år sedan också. Så att man har tappat 3 år helt enkelt.
På tal om utredningar då, idag så publiceras en artikel i den här serien om matchfixning som du skrivit, och den handlade om ett tillslag som gjordes för flera år sedan där polisen då, vad det verkar, förbisett saker som kunnat lett till liksom det största matchfixningsåtalet någonsin. Mm. Vad är det handlar om?
Nej, men det var ett tillslag mot en illegal spelklubb, en pokerklubb uppe i Stockholm. Och där beslagstogs ett antal datorer och mobiltelefoner. Och när de tömde de här enheterna då, så hittar de, ja, de skriver rakt upp och ner i förundersökningen att de hittar saker som rör matchfixning. Men eftersom det fanns andra saker att utreda, så skickades den här matchfixningsdelen vidare då till den gruppen jag pratade om, som ju fanns kvar då fortfarande, så att de skulle ta hand om det. De hann i princip bara börja och titta på det här, sen lades gruppen ner, då lämnade de vidare det till polisens nationella operativa avdelning NOA, och där följde mellan stolarna. Så att på 3 år har ju ingenting hänt, trots att det till och med står uttryckligen i en förundersökning som då egentligen rör en pokerklubb, att här hittade vi matchfixningsuppgifter, men ingen har alltså gått vidare på dem. Och det blir ju väldigt, det illustrerar ju då i detalj det jag pratar om, hur de här sakerna faller mellan stolarna.
Men är det någon som, vad händer med den utredningen nu? Är det någon som har den på sitt bord, vet vi det?
Nej. Den har hamnat i hos polisens underrättelseavdelning, vad jag förstår, och ja, den fyller väl någon funktion där, för då bidrar den visar ju ändå, den ökar ju liksom kunskapen i polisens underrättelseavdelning, men den kommer ju inte på något sätt till allmänheten till känna, för att majoriteten av uppgifterna som kom fram där är ju hemliga, vi kommer inte åt dem. Och eftersom det inte utreds, så leder det ju heller inte till någon form av bestraffning eller någon konsekvens för någon.
Vad säger de självkritiska polisen då kring att det, vad det verkar, har fallit mellan stolarna?
Ja, alltså polis och självkritik, det ja, men ändå lite skulle jag säga. Jag pratade med, han heter Per Engström, polisen på NOA, som uttalar sig i frågor som rör idrottskriminalitet och så här. Och han har liksom, han ger ändå kritikerna rätt. Mm-hmm. Han säger att det här med att vi inte har några utredare som hanterar matchfixning, det är inte bra. Vi delar den kritiken. Och att de säger att de ska presentera en helt nytt sätt hur de ska förhålla sig till matchfixning från och med maj 2024, ja, det visar väl ändå på att de inser att det här blev inget bra.
Ja, nu är det ett par månader kvar och sen är Allsvenskan igång och de andra serierna också. Vad spår du framåt om fotbollsåret och matchfixning?
Ja, i de här frågorna så tror jag ju tyvärr att det kommer vara ett fortsatt stort problem för svensk fotboll. Och även så börjar man se i det här vi skriver om nu, så ser man att handbollen börjar smyga sig in där. Och alla som följer handbollen har ju följt rapporten om handboll på det internationella planet här med domare och så. Det har varit mycket diskussion om det kring handbollen. Så att den liksom övergripande bilden är väl snarare att ja, det här sprider sig till andra idrotter också. Vi hade en dom 2023 som rörde tennis och så. Så att övergripande bilden är väl att det sprider sig till andra idrotter, och att det skulle vara väldigt märkligt om fotbollen är så förskonad då från det nu som de här nya siffrorna visar. Jag förstår att man inte riktigt litar på dem. Alltså, grejen är ju att det är så jävla mycket pengar i den här bettingen. Och när det finns mycket pengar, då kan ni ge fan på liksom att då kommer någon försöka utnyttja det för att komma åt de pengarna. Så att det är helt orimligt att det ska sluta upphöra och manipuleras matcher. Utan man måste följa de här frågorna väldigt, väldigt noga och vara på sin vakt.
Det kommer du göra, följa dem noga under året. Robert Laul, alltså, som skrivit den här serien om matchfixning, som finns att läsa delar av den hittills i alla fall på gp.se. Till sist, Robert, jag tar dig på sängen med en fråga. Aha. Hur blir det med förbundskaptenen för landslaget? Blir det Jon Dahl Tomasson, dansken, eller vad? Du kanske inte har haft tid med det nu när du har grottat i matchfixningen.
Ja, jag tror att han är första valet.
Ja.
Så är det. Men,
hur blir det då? Det, han känns så lite sur.
Men det hänger också ihop med, jag menar, om de inte hade råd att rekrytera Olof Mellberg, om det nu föll på pengarna, ja, då kommer Jon Dahl Tomasson här från Blackburn, så man får nog se om de ekonomiska förhandlingarna går i lås där. Så att om det faller, då då blir det vad jag förstår Jens Gustafsson, men han måste köpas loss från sin polska klubb, så det kommer också kosta förbundet pengar. Men Tomasson eller Jens Gustafsson?
Jens Gustafsson har du intervjuat några gånger, misstänker
absolut.
Jag.
Han har väl du följt också noga?
Ja, jo, absolut. Han är väl kanske inte den mest entusiasmerande personen i intervjusammanhang.
Nej, jag tror väl att hade jag fått välja så hade jag tagit Tomasson faktiskt, även om han är dansk. Det kommer hända grejer där. Det kommer bli roligt att följa, och framförallt Jonal Tomasson är ju någon form av, om du jämför de två, Jens Gustafsson kommer säga att vi ska göra resultat om 5 år, Jonal Tomasson kommer säga att vi ska vinna nästa match. Ja. Och jag tror att det är fan in med någon som vill vinna nästa match.
Ja, det blir spännande att följa det med. Tusen tack Robert Laul för att du var med oss idag. Ja, vi började fundera lite här på om det är en nyhet att Fröken Snusk nu har då ställt in med oss då på grund av rösten. Mm. För hon hade ju liksom talförbud för att hon skulle spara rösten inför Mello imorgon. Mm. Sen var hon ändå med typ i Svenska Dagbladet igår i någon intervju. Jag vet inte om den...
Ja, det var någon intervju hon skulle göra igår kväll, tyckte jag att jag hörde.
Ja.
Och sen var det ju genrep igår kväll också.
Ja, där hon då enligt vår reporter på plats Johan Lindqvist ska ha skrikit H-ordet. Och då talar jag om H-O-R-A.
Exakt.
Varför vågar jag inte säga det? Nej. Jag tycker inte det är lämpligt.
Det är som slutar på ora.
Exakt.
Så kan vi säga.
Och varit jävligt frustrerad då uppenbarligen. Så jag vet inte om hon skrek sönder rösten på det vredesutbrottet.
Just det. Det är ju inte bra heller.
Nej.
Nej, men vi får väl se. Det är väl något mer rep idag, misstänker jag.
Antar det.
Det måste det ju, borde det ju vara.
Nya orosmoln över Fröken Snusks medverkan i Mello, eventuellt
precis.
Då.
Vi får hoppas att hon har någon liksom bra kur hon kan ta till för stämbanden.
Ja, precis. Vad kan det vara? Lite honung och te och sånt där.
Jag hörde faktiskt att Loreen sa en gång att te är dåligt.
Wow.
Mm.
You just blew my mind, Loreen via Linnea.
Ja.
Vi går vidare. Jag ska klättra upp på min höga häst och rapportera lite därifrån.
Ja, vad härligt om hur dåligt jag mår eftersom jag är så mycket på sociala medier.
Hur liksom illa ni, till exempel du och Fanny, så här, behandlar er själva? Varför gör ni så här mot
självhat.
Själva? Vart har ni er självdisciplin? Varför gör ni saker som ni vet är dåliga för er
en
själva?
En hög dalahäst ska du upp på.
Ja, precis. Rulla in. Och det finns ju forskning till och med som tyder på att ni behandlar er själva så himla dåligt, självskadebeteende. Jag talar om sociala medier och jag talar om nya studier som jag läser om i Dagens Nyheter som visar då att personer som lägger mindre tid på sociala medier mår bättre efteråt. Alltså efter de inte lagt någon tid.
Exakt, eller hur? Eller hur? För under tiden då kan du må jävligt dåligt.
Ja,
ni
men
kan
det gör
väldigt
du när
tråkigt.
Du tar heroin också.
Ja.
Alltså just när du är i det ruset mår du ju toppen.
Absolut.
Och det är det som är det bedrägliga. Ja. För du mår ju dåligt sen.
Exakt. Det är likadant med alkohol och allt sånt som är kul.
Så är det. Den här skillnaden då mellan personer som inte är på sociala medier och de som är det var överraskande stor, säger Martin Wolgast, docent och ansvarig forskare för studien till DN. Och det man har gjort är att man har haft 3 stycken grupper. Det är Lunds universitet som ligger bakom och då var det 170 personer som deltog och de var mellan 18 och 29 år.
Och ja, men då gäller ju inte den här studien mig.
Nej, inte
då kan vi
ju
inte dra några slutsatser, vad skönt. Perfekt.
Ja, man kan ändå lite så,
absolut.
Vad heter det?
Ja.
Ja, det är generaliserat.
Jag letar bara efter en utväg här, det är bara det jag gör.
Ja, men det är också lite så här, för det finns också en liksom lite glädjande besked för dig, så som jag typ upplever dig i sociala medier i alla fall. Jag kommer till det.
Ja, bra.
För att en del då fick använda sociala medier i max 30 minuter per dag. Den andra delen fick använda sociala medier hur mycket de ville utan att själva publicera någonting. Och där tänker jag att du är lite, åtminstone på Instagram, det är ju sällan ändå du är ute och du är ju ingen sån hi guys, här är min morgonrutin,
nej.
Här är jag och handlar.
Nej, precis. Nej, precis. Jag är mycket av en... Jag lurkar.
Ja, precis.
Och tittar på annat. Men jag håller inte på så mycket. Då får det vara... Det är lite ibland. Jag försöker att ändå göra det någon gång så folk vet att jag lever.
Men är det också typ en press då på att man känner att så här, jag kan inte bara smyga runt här utan någon gång måste jag ändå lägga upp
Nej,
någonting?
Nej, inte alls. Jag älskar smygandet. Ja. Det är mer Fanny som är lite så här... Bara lägga ut något. Lägga ut något ibland bara.
Men då är det en väldigt konkret... press från en kollega att du ska lägga ut det. Alltså hon ändå uppmanar dig.
Alltså jag måste liksom, nu måste jag nyansera det här så hon inte blir förtalad. Nej men det kanske är så här att jag får mig att du vet jag var någon gång så men vad ska jag lägga ut? Jag hittar inget som jag så här känner. Det här, gud vad det här måste hela världen se. Och då sa hon sänk kraven bara.
Men vet du att jag då som inte har typ Instagram nu, bara typ på jobbet jag testar det liksom. Mm. Jag har en hög häst men jag är också väldigt så här, jag kommer säkert liksom trilla av den här höga hästen och bara sitta och doomscrolla.
Och sen kommer du skrika H-ordet.
Ja, precis. Ja, men att, vad var det jag skulle säga om det då? Jo, men att typ när jag hade det att jag ändå kände så här, fan jag måste lägga upp någonting nu. Eller inte måste, men typ så här, det börjar bli dags. Typ. Det kanske är dags för mig att lägga upp någonting typ, för mina följare. Mm. Eller bara för att det är också kul. Ja. Men så fort, för det är ju lite kul det att lägga upp kul. Någonting. Och så ser man vad man får för reaktioner. Men så fort man gör det, eller jag gjorde det, då är man ju inne där och ser vad det får för reaktioner hela tiden.
Det är jätteobehagligt.
Och så blir man missnöjd och känner, det var väl inte så kul. Fan vad att jag ska hålla på med mina trötta, slappa skämt om politik och så här, byta ut någon citat och liksom så här, sätta in något i fel sammanhang. Och man bara, det är ganska billiga skämt, Kalle. Man bara, Kalles inre röst, det är det. Sen kan det vara kul ändå. Men att det är den typen av tvivel som kan uppstå.
Absolut, det är ju att utsätta sig för en recension av hur rolig eller intressant man är.
Verkligen. Mm. Och jag återvänder till själva studien. Ja. Tre grupper. En som använde max 30 minuter per dag, en som fick använda hur mycket de ville utan att själva publicera något. Och en tredjedel då som fungerade som kontrollgrupp, står det i DN, som behöll sitt tidigare beteende. Mm. Och då var det väl lite blandat där då, men jag antar att det innehöll folk som liksom postade grejer och sådär. Och före studien så använde samtliga deltagare i sociala medier drygt 2 timmar dagligen. Så det var i alla fall folk som liksom hade sociala medier innan då och liksom höll på en hel del med det ändå. Mm. 2 timmar om dagen. Och resultatet var tydligt, står det i DN. De som begränsade sitt användande till 30 minuter om dagen mådde bättre efter 3 veckor. De rapporterade lägre nivåer av nedstämdhet och stress samt bättre självkänsla efter testperioden. Så att Linnea.
Fan vad deppigt.
Ja, de blev också mer koncentrerade och fokuserade än den passiva gruppen som inte fick publicera något. Så att jag är alltså mer fokuserad än vad du är.
Har du verkligen, har du verkligen gjort det här i 3 veckor?
Typ att jag har det.
Ska vi jobba?
Med vissa uppehåll. Alltså jag typ så, ibland har jag laddat ner det på dagen för att jag ska lägga upp grejer på nyhetsshowen, så har jag haft kvar det lite på eftermiddagen och så.
Precis, lite smyg har haft. Vi kanske borde göra ett sånt här test, jag vet inte. Fanny har ju sagt innan att det enda som skulle kunna göra att hon liksom jobbar med att minska sin skärmtid är att det liksom är hennes jobb.
Att minska skärmtiden?
Ja, att det måste ingå, det måste vara en arbetsuppgift. Liksom. Vi kanske ska utsätta henne för det, så kan jag fortsätta vara olycklig och så kan vi jämföra hur jag och Fanny mår om 3 veckor.
Ja, kanske liksom.
Vi får se.
Jag vet inte. Jag vet också hur det kan låta när jag typ pratar om det här, att jag har liksom lite sociala medier detox. Men jag vill ändå säga typ att jag ändå någonstans upplever att jag kanske har lite bättre koncentrationsförmåga.
Mm.
För att inte de här snabbfixarna, typ att jag orkar läsa även när jag inte jobbar typ så. För att då är jag så här, jag tar upp min telefon, för det har jag ju fortfarande i muskelminnet. Ja. Att så här, nu ska telefonen fram bara av någon anledning ur mitt sånt pappamobilhölster. Nej, jag har inget sånt.
Men bakfickan ska den ju fram.
Jag har alltid framfickan, jag har aldrig fattat det med bakfickan. Varför håller det?
Gud vad spännande. Ja.
Vi behöver inte gå in på det nu, men då ska mobilen fram och så tar jag fram den och bara, vad ska jag göra nu då?
Mm.
Då kollar jag min chattgrupp där jag stängt av notiserna av någon anledning. Ja. Jag har alltid haft det så. Bara, aha, inget har hänt där. Då bara, okej, typ, då är ni in på GP. Läs någonting om det. Mm. Typ, gå in på min bank och betala en väg. Typ att jag typ så tar tag i saker. Läser någon artikel in i mål. Ja, det var ju helt så unheard of beteende tidigare.
Mm.
Men det är faktiskt en konkret grej som har skett, upplever jag.
Ja, det här får mig att, alltså det låter bra, det här får mig att tänka på mitt projektarbete i gymnasiet.
Mm-hmm.
Vi är alltså 12 år tillbaka i tiden nu. Vi var väldigt tidiga ute med detta.
Verkligen.
Då gjorde vi att vi hade inget internet i 2 veckor.
Wow!
Mm.
Men ja, vilket ambitiöst projektarbete. Hur gick det då?
Jo, men det gick bra. Vad jag vet så var det ingen som fuskade. Det blev lite svårt för egentligen skulle vi... Nej, vet du vad? Vi hade inte ens mobiltelefon överhuvudtaget. Det blev lite svårt när vi liksom skulle gå ut på Avenyn och festa.
Ja, just det.
Och sen skulle man hem. Då gjorde vi faktiskt ett undantag. Då fick man sätta på mobilen och var så här... Alltså så att man kom hem liksom, ja, utan att riskera något.
Och kunde ringa och kontakta någon om det.
Exakt, om det blev något. Kris. Ja. Men nej, det var ganska trevligt. Det var ju svårt om man inte hade skrivit upp någons nummer. Då var det ju, kunde man inte ringa till varandra.
Nej, då blir det jobbigt. Mm. Ja, intressant. Men i alla fall... ja, men det är så här, de som hade det här passiva beteendet då, de verkar liksom inte ha mått lika liksom dåligt. Så här. För att det är en sak som det handlar om man inte lägger upp någonting är att man går och väntar just på likes och views då. På saker man har lagt upp och den typen av distraktion försvann ju då.
Mm,
för de som inte la upp någonting, då behöver de inte fokusera på det hela dagen. Men de såg ingen skillnad i själva måendet tydligen då.
Just det.
Så det var mer den här konstellationen. Så det är fortfarande där, bara, gud vilket underbart liv alla har.
Ja,
och så vidare.
Just det.
Får jag lägga till en sista grej om mitt eget sådär sociala medieprojekt? Att så här, ja, det är de här positiva effekterna. Negativa effekter är kanske lite så här att jag inte vet vad folk gör.
Mm.
Och typ missar kanske vissa samtal. Alltså sådär, typ att alla, ja men över jul då, när jag tog bort det. Då hade typ Fanny varit på semester och lagt upp massa bilder och typ när jag kom tillbaka så visste alla typ lite vad hon hade gjort. Och jag hade typ ingen aning.
Nej.
Och man är lite så, hur har du haft det? Och så måste hon berätta för mig vad alla andra redan vet. Typ.
Exakt. Det blir som att det är lite otrevligt nästan av dig. Alltså jag säger inte att det är det, men att det kan kännas så.
Typ så
liksom.
Bara, vadå, har du inte följer inte du?
Nej, men att man känner sig som att man borde ha haft koll.
Ja.
För att informationen finns där ute.
Däremot så var jag typ lite för jobbet så kommer jag missa massa så här snack och sånt. Mm. Så här, men det upplever jag inte hittills att jag har gjort.
Nej.
Vilket kan bero på att alla andra är på sociala medier på redaktionen.
Jag tar smällen för din skull.
Ja,
det är lite, därför jag gör det här.
Lite så. Ja, och jag ska inte ljuga, jag sitter ändå på typ så, Twitter och lite sånt på jobbet.
Ja.
Bara för att kolla lite. Men i alla fall, man kan tänka sig då att nedstämdheten och stress är kopplat till social jämförelse, säger de om forskarna om det här. Och de allra flesta verkar alltså må bättre av att dra ner på scrollandet. Men hittills har det inte gjorts någon studie där minskat användande kopplats till sämre mående tidigare då. Då får den här forskaren en motfråga som jag ändå vill avsluta med. Mår man ännu bättre om man släpper sociala medier helt?
Mm.
Då svarar han så här. Jag känner bara till en studie där man tittat på det och det var under pandemin. Då mådde testgruppen faktiskt sämre.
Aha.
Men, säger han, man kan tänka sig att sociala medier var extra viktigt för vårt välmående då eftersom vi inte kunde hålla kontakt.
Just det.
Så det kanske var därför.
Fy. Du får inte träffa någon och du kan inte heller distrahera dig med något.
Nej, bara sitter och var så hyperkoncentrerad.
Läsa långa essäer hela dagarna.
Ja.
Tre ton baus på Mount Everest.
Like
fan,
a baus.
Gott. Blir sugen på att åka dit.
Sån bau.
Ja, såna bau. Det är inte såna bau, utan det är tre ton bajs på Mount Everest.
Mm. Inte lika gott. Långt ifrån.
Jag vet inte, för jag har aldrig provat, men du var uppenbarligen den gamla klassiken.
Den gamla klassiken. Varför du är liksom... Ja. Du var ju på din gymnasietid här, men du vet inte för du trillade tillbaka.
Jag ramlade tillbaka.
Hur vet du det? Har du svagat bajs, eller?
Men det kan man ta reda på också för att i rubriken efter det här så står det citat: det stinker!
Det stinker på Mount Everest.
På Mount Everest så stinker det. Det är BBC som rapporterar och TT har också skrivit om det här. De som bestiger Mount Everest kommer från och med nu att behöva ta med sitt bajs från bestigningen ner till baslägret.
Mm. Som hon, den här kvinnan som blev lite viral för att hon bajsade en påse i Sverige för att förbereda sig
exakt,
på kris.
Exakt.
Så de kommer vara väldigt förberedda på kris när de kommer hem då.
Exakt, just den delen av kris kommer de i alla fall vara bekanta med.
Men då ska man plocka upp som en efter en hund då typ, eller? I påse? Eller man får göra hur man vill kanske.
Alltså
men...
jag antar att de inte har så mycket liksom, åsikter om hur man gör.
Nej, just det.
Bara man
bara gör det.
Tar med sig det.
Lös det bara.
Våra berg har börjat stinka, säger Mingma Sherpa, ordförande för kommunen Kumbu Pasang Lamu till BBC. Det är oacceptabelt att det är så här mycket bajs. Och de har fått klagomål då om att det finns kvar på stenar längs med berget och att det också gör vandrare sjuka.
Jaha.
Så nu kommer de då, ja, men antingen om de delar ut eller om man får ta med sig själv bajspåsar från baslagret som kommer att kontrolleras när de återvänder ner från berget.
This is the poop police. Stop what you're doing.
Did you only poop this little? It's a suspicious amount.
The bag is quite empty.
Ja, exakt.
Fram med en sån Poirot-figur.
Man undrar verkligen så, kommer de liksom, är det någon form av vägning som kommer att ske då eller?
Ja, jag vet inte, men det kanske är mer så att de man ska bajsa i naturen där och så. Du där!
Ja.
Du tar hand om det där. Att de liksom är ute på spanuppdrag. Liksom.
Fast det står också verkligen att de ska ta med sig bajspåsar som kommer att kontrolleras när de återvänder ner.
Ja, för att det är några dagar upp så man måste ju gå och relieve yourself liksom, under den här perioden om man inte är väldigt hård i magen.
Precis.
Så det är ju misstänkt om man inte har med någon påse alls.
Om man inte har någonting alls, ja.
Nej. Men det ska jag säga då, nu blir jag lite intim här, att när jag, den högsta höjden jag har varit på.
Vilken är det?
Ja, men jag vill minnas att det var typ 4000 meters höjd när vi skulle till Machu Picchu.
Machu Picchu.
Och då kan jag rapportera att jag blev väldigt hård i magen av någon sorts altitude sickness. Ja, men kanske liksom. Mådde generellt inte topp.
Nej.
Och jag vet inte om polisen, poop police, hade köpt det argumentet för mig då.
Nej.
Att jag har en sån altitudsickning så är hård i magen. Mm. Och de bara, den där gamla visan har vi hört 1000 gånger.
Kanske för att det är en grej.
Ja.
Det kanske är därför ni har hört den 1000 gånger. Ja, jag vet inte. Det är i alla fall så. Och omkring 3 ton bajs ligger då alltså mellan första lägret som ligger vid foten av berget och läger 4 som ligger nära toppen.
Alltså det är ju den övertydliga bilden av människans så exploatering av jorden. De här bilderna man har sett att det är kö till toppen typ så.
Ja,
och man
exakt.
Pratar väl när man går förbi så döda människor typ som de inte har hunnit ta bort heller. It's quite tragic faktiskt.
Ja, precis. Men det, jag tror inte att de gör det. Alltså att det inte är att de inte har hunnit, utan jag tror det är så man liksom, där är man då.
Där är man då.
Mm.
Ja. Nytt hav alert i rymden. Larmet går.
Ja.
Vi har hittat ett nytt hav.
Det här känns, jag vet inte varför, men det känns som ett rymdlarm ska låta så blip blop blip blop blip blop blip blop blip blop. Men det här tycker jag låter, förlåt en dum fråga, men hur många hav har vi hittills i rymden?
Ja, det är något, nog en kanske? Bra fråga snarare än en dum fråga.
Nej, tack.
För att rymden är ju också oändlig, så på så sätt går det ju inte att svara på då.
Nej,
men jag tror inte det är första havet man hittar av att ha läst artikeln på gp.se med rubriken Dödsstjärnemånen har ett hemligt inre liv. När ska jag ha? Dödsstjärnemånen kallas den för att den ser ut så här. Och det är alltså en grå...
Förlåt.
Nej.
Vet du vad? Det uppgiften når mig om att det här tydligen behandlades i gårdagens program.
Nej, är det sant?
Ja, när du och jag tog igen oss från quizet.
Ja, fan vad dumt. Då behöver vi inte prata om det.
Nej,
då.
Men jag blev väldigt nyfiken.
Ja, då får man lyssna tillbaka i programmet. Det blir ju fånigt.
Ja, det
men,
får man göra.
Ja, det, jag kan bara avsluta för någon som bara lyssnar idag. Jättekort att det är liksom ett steg mot att hitta nytt liv i rymden, tror de.
Mm.
För att det liksom har legat dolt där havet, om någon hinna.
Ett mystiskt hav, alltså.
Ja.
Oroväckande och obehagligt skulle jag sammanfatta.
Yes.
Super Bowl. Det har vi ju pratat om i veckan.
Ja, Taylor Swift.
Taylor Swift och Kelce någonting, va?
Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter.
Travis Kelce.
Travis Kelce.
Nu läser jag på SVT Sport att årets amerikanska idrottsevenemang är dyrare än någonsin enligt AP. Tidigare i veckan så var tydligen det genomsnittliga priset för en Super Bowl-biljett $9,815. I svenska kronor 100 000 spänn.
Vad billigt.
Ja, precis, tänkte jag med. Ja. Jag köper direkt.
Ja.
Jag ska flyga dit faktiskt.
100 000 för att gå.
100 000 kronor för att gå på Super Bowl.
Jag tror inte Taylor Swift betalar. Jag tänker att hon får såna, hon får väl biljetter av sin kille.
Just det, ja. Ja, det borde hon ju få. Hon borde ju plus sitta på
det är också det,
något sånt.
Skitsummor för henne.
Ja, för nu var det som att jag glömde bort att han skulle spela.
Ja, det är ju det som de är lite arga för i NFL. Att de är lite arga för att ingen bryr sig om matchen. Utan bara ifall Taylor Swift är där och ifall han kommer fria till henne.
Exakt.
Och om hon sen kommer endorsa Joe Biden.
Ja, det är en trestegsraket här, ja, av exakt. Saker som de är lite upprörda för.
I fjärde led kommer, hur går det i matchen?
Just det, exakt. Jag kan ju tycka att de bara ska vara glada att fler kanske är intresserade av Super Bowl.
Det finns nog de som är det också.
Ja, det är nog precis, det är nog olika åsikter. Men i alla fall, det är helt galet. Är det för att Taylor Swift är där? Jag har absolut inte råd med det här, säger supporten DJ Munoz till AP. Jag tror inte att det är en DJ utan mer en förkortning av ett förnamn.
Nej, jag förstår. Jag förkopplade det också.
Ja, men det är ju tråkigt såklart.
Säger han och spelar en riktig banger.
Precis. Säger han och lägger på Midnights direkt. Nej, men jag vet inte riktigt vad de brukar ligga på. Det framgår faktiskt inte här i SVTs artikel. Men det är ju uppenbarligen i alla fall då svindyrt. Det är också lite färre åskådare som får plats. 65 000 är det.
Okej.
Okay. Som får plats så himla lite, va?
Ja, jävlar vad mycket inträdespengar det är om de fyller den arena.
Jag vet, det är
vad
ju
vad är 65 000 gånger 100 000 liksom?
Alltså det är ju...
I just blew my own mind.
Det är också, det är sån risk att skämma ut sig nu.
Ja, men jag tänker inte försöka.
Nej, men det är ju bara att plussa ihop nollorna.
Jag vet.
Det får ni göra själva.
Ja, 65 000 miljarder euro. Nej, jag
ska du verkligen ge dig in? Snittpriset verkar 2021, skriver Isabella, har legat på 64 000 kronor.
Okay.
Så att det har ju ändå uppats en del sen dess då. Men det är ju också i Las Vegas.
Mm. Nu ska jag gå, nu gör jag det.
Ja, gör det.
Live kalkylering.
Precis. 65 000.
Jag ska bara lyckas skriva 100 000 här då.
Mm.
Då blir alltså 65 000 gånger 100 000 blir alltså, nej, då måste jag läsa den här siffran.
Hur många nollor har du?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så 6,5 miljarder då. 6,5 miljard
600
kronor.
Miljoner. Förlåt.
Kan vi få återkomma till det? Ja, men det blir ju sexan och sen 9 decimaler. Och det är väl miljarder ändå?
Ja.
Ja, så det blir 6,5 miljard.
Ja. Det är otroligt vad dum man kan känna sig ibland.
Ja, men verkligen.
Jag skulle inte förvåna mig om vi hade fel. Nu känner jag mig lite taskig som ställde en svårare mattefråga på quizet.
Ja, men det var ju typ kvällens största jubel.
Det var många som var väldigt nöjda när
vi
rättade tog den.
Din mattefråga.
Ja.
Ja.
Vill ni räkna den själva så är det alltså... Jag kommer inte ihåg vad den är. Jag återkommer.
Ja. Måste ändå få prata lite om Joe Biden nu när vi var inne på honom. Missnöjet stiger mot Biden. 2 felsägningar på en vecka, läser jag en rubrik från morgonen här på SVT. Och på Aftonbladet läser jag ytterligare en rubrik. Rapporten om Biden. Nej, vänta, fan, nu tappar jag bort det. Jag måste få läsa den, för det var så jävla rolig rubrik. Rapporten om Biden, kolon, äldre man med dåligt minne.
Nej!
Det är så roligt som att rapporten typ handlar om det. Här är vår rapport som handlar om Bidens minne. Typ så här, who asked for this? Man, no one. Men det är väl ganska intressant ändå.
Ja.
Nej, rapporten handlar ju om någonting annat egentligen. Den slog ner som en bomb nu under natten, skriver Aftonbladet, och beskrivs som en politisk mardröm för Joe Biden. Och den handlar ju om att han har ju utretts då av någon sorts politisk kommitté av kongressen, är det väl. Nu blir jag lite så... Men för felhantering av dokument och känsliga uppgifter som han ska ha tagit från platser där de får vara då, myndighetsplatser, till att ha haft på typ sitt sommarställe var det väl, eller åtminstone de platser där de inte ska vara.
Mm.
Och då har utredaren Robert Hur, H HUR presenterat den här rapporten. Och där säger de typ att man kommer liksom inte gå vidare med utredningen. Man säger typ att han har liksom tagit de här dokumenten till fel plats där de inte ska vara. Men att president Joe Biden som en välmenande äldre man med dåligt minne har gjort det här.
Oj då, vilket...
Så typ så här, därför kommer vi inte gå vidare, för att han är så här en gammal gullig gubbe som är lite virrig och inte kommer ihåg någonting. Bara, de här papporna...
Alltså, vi friar dig, men du får också en diss.
Ja, verkligen ett friande med armbågen kan man säga.
Mm.
Och... där har ju då alltså SVT då, de har också publicerat en sån taskmörtartikel där de liksom hade bild på när Joe Biden ramlar i en trappa upp till ett flygplan, och han blandade ihop så här Angela Merkel och Helmut Kohl när han talade om Tysklands förbundskansler. Och i onsdag tror jag det väl var att prata om att han liksom refererade till Frankrikes president som Mitterrand, som var president på 80-talet.
Ja, det är inte igår.
Ja, och dessutom sa att Mitterrand var president i Tyskland. Fast han typ rättade sig, men det blev ändå jättetokigt. Och nu så liksom rasar Joe Biden mot den här rapporten. Han är lite så, hur vågar de? Och det är inget fel på mitt minne.
Nej.
Och är ganska skarp i tonen där. Hur vågar han, säger han. Hur i helvete vågar han ens ta upp det?
Oj.
Till och med läser jag från SVT. I ett uttalande på torsdagen skrädde presidenten inte orden i sin kritik mot denna del av rapporten. Hur i helvete vågar han ens ta upp det? Och ja, det finns ganska mycket mer att säga om det. Det finns flera artiklar. Biden sa att det är ett fel, inte något fel på hans minne. Citatet är så här: jag är välmenande och jag är en äldre man. Det går han med på.
Mm.
Och jag vet vad jag gör. Som president har jag fått det här landet på fötter.
Mm.
Och det här spelar ju liksom Trump ganska bra i händerna då. Som vi hörde Kristina säga, liksom vann ännu en del i primärvalen där för republikanerna. Och han har ju tidigare sagt att han vill liksom debattera mot Joe Biden nu.
Ja.
Ögonaböj vill han göra det. Och han kanske känner att han har läge för det nu då.
Mm. Veckans snackis, får man väl ändå säga, har ju varit vädret i Florida. Och därmed, när kan Marcus Wandt komma hem?
Just det. Ja. Vad har det? Ja, för han har inte landat ännu.
Nej, det har han inte. Men idag så kommer han att landa.
Det är sagt. Så det är bestämt.
Det är sagt, så är bestämt. Och TT har präntat ner det. Och de får vi väl ändå lita på, va?
Ja.
Mm. Så här skriver TT i alla fall: efter en 47 timmar lång färd från rymdstationen ISS är det dags för Marcus Wandt och de andra att landa utanför Daytona Beach i Florida. Klockan 14.30 kommer då...
Svensk tid.
Jag förutsätter att det är svensk tid.
Ja, det borde det vara. Om det är TT som skriver.
Precis, och om de också skriver det på vårt sätt att skriva tid.
Absolut.
Klockan 14.30 kommer... Ja, just det. Inte dragonkapseln, utan dragonkapseln. Om allt då går enligt plan, att segla ner i havet utanför Floridas östkust med ett plask. Med ett plask.
Ja, när den, just det.
Nästan 2 dygn tog det då för dem att åka tillbaka.
Med ett plask och ett plums.
Precis. Mm. Ett plask och ett plums och en liten applåd kanske. Det brukar man ju göra när ett flygplan landar.
Touchdown. Men då får man ju skämmas. Det är tydligen töntigt att göra det. Och applådera kaptenen. Har jag fått höra.
Ja, men jag brukar göra det av grupptryck bara. Ja. För det känns så jävla drygt att vara den enda som inte applåderar.
Självklart.
Bara charter.
Ja, det är bara charter man klappar, ja. Men det är därför det är lite töntstämpel, för att det är så glada charterresenärer typ från sällskapsresan som klappar. Och om man är världsvan så ska man inte göra det då.
Nej, men jag följer bara med så som andra gör. Det är min hållning. Hur brukar du göra?
Det var så länge sedan jag flög nu. Skryt. Så,
jag flyger varje vecka.
Nej, men jag tror att jag hade nog gjort en sån medelväg. Kanske gjort en sån. slapp treklapp.
Ja, just det.
Bara för att lite grann markerat det är töntigt, men ändå var med den stora gruppen.
Ja, just det, precis. Mm. 18 dagar i alla fall har de varit uppe på ISS. Under den tiden så hann de med att åka 288 varv runt planeten.
Bra jobbat, you guys.
Verkligen.
Mm. Många varv det. Ja, vi får väl utgå från att det är 14.30 då. De var ju ändå lite så, om inget oförutsett händer.
Precis, och sen blir det då ett plask och sen plockas de upp med båt.
Just det. Mm. Och innan det eventuellt ett plumstart.
Just det.
Vi har idag pratat om Tucker Carlsons intervju med Putin. Den blev ju av, och Putin gjorde som han gjort tidigare. Backade bandet till 800-talet för att ge lite kontext till vad som
minuter.
Ja, han lovade också att inte attackera något annat land än Ukraina då. Mm. Det och en hel del annat, kritiken mot intervjun pratade jag också om. Och även om då att Lukas Simonsson och Carl Deman har uttalat sig i sin egen podd då om det här guldfyndet och liksom rädslan, eller fast som jag tolkade det, att bli prankade.
Just det, att det var det de tänkte att det var. Ja. När någon ringde och sa, är det ett guld här?
Typ, man hoppas ju nästan att det är ett prank. Ett sånt lång prank.
Ett sånt jätteprank.
Och sen i rättegången när de har vunnit, eller rättegången är det väl kanske inte, men när det presenteras, då rycker någon av sin mask och så är det Danny Saucedo. Ja. Som bara, you got punked, son.
Exakt, då blev vi också punked här på GP.
Ja, alla, hela Sverige prankade.
Alla.
Bra jobbat, Danny Saucedo.
Ja, verkligen i så fall. Mm. Jag pratade om visitationszoner.
Ja.
Igår så sa regeringen att det kan bli så att om du har Gucci-keps på en speciell plats, då kan du bli föremål för visitation från polisen.
Exakt.
Om du säga. Inte vill bli visiterad. Men det är ett lagförslag från regeringen, så man kan höra mer om vad det handlar.
Yes, Robert Laul var här också och snackade matchfixning. Anmälningarna blir allt färre, men problemet verkar ändå finnas kvar enligt Roberts granskning. Den kan man läsa om på gp.se eller lyssna tillbaka för man hela scoopet. Vi tackar väl för idag, va?
Ja, tack för den här veckan.
Mm, önskar eder en trevlig helg.
Supertrevlig.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.